Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
God morgon! Hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Vi skriver in den 25 januari 2023.
Nu.
Och Per Frykebrant är här. Och Anders Timell.
Tack.
Det är perfekt öppningen.
Tackar. Välkommen. Ja. Och idag har vi ett fullspäckat program. Ja. Oskar Månsson ska ge en rapport ner från Bayerns träningsläger. Där han inte riktigt är 100% välkommen.
Nej. Men det verkar vara ingen som är 100% välkommen. Jag kollade lite på det där. Det är ingen. Det är stängt även för fan. Alltså inte ens de... Men hängivna liksom fansen till Hammarby, det är jättedåligt.
Ja, men vi tar det sen.
Ja, för, men jag vill bara poängtera att jag tycker det.
Bra. Ja. Anders Timell är på hugget. Mm. Ingmar Alm, vet du vem det är?
Ja, det vet jag faktiskt. Han är ju, borde vara lite i ropet. Valberedning för Svenska Fotbollförbundet, ordförandeskap där.
Henrik Jensen. Mm.
Det tror jag är en tränare.
Ja, Kalmar FF.
Just det, han jag kollade lite Mittjylland. Det är mycket Mittjylland. Ja. Du älskade förra gången jag var här så var det Mittjylland. Det ligger mitt på Jylland då.
Ja, exakt.
Mm. Så måste gå tillbaka till Ingmar Alm. Låter inte han också som någon rollfigur i den här världens långsammaste serie på TV, Händelser vid vatten? Ingmar Alm, polisutredare.
Ja, det skulle kunna vara. Ja. Det är ett bra polisnamn.
Mm. Ja. Jag tycker dock om TV-serien, den är väldigt, det är lite Kevin Hjelm-känsla på den. Men Ingmar Alm är ett klassiskt polisnamn.
Men det är väl härligt, tänker jag, att någonting får ta tid i dessa tider.
Ja.
Eller hur?
Älgvandringen, stora älgvandringen.
Ja, den är lite för långsam för mig faktiskt. Men jag måste säga det att den boken Händelser vid vattnet utav Kerstin Ekman är ju helt fantastisk. Mm. Om ni inte har läst den så bör ni läsa boken. Jag av princip nästan kollar inte på serien för att det är en av mina favoritböcker.
Ja, men du borde se den. Ni är på SVT 6 delar nu.
Jo, jag vet, men grejen är att, så här, att kolla på en så, när man gjort film utav ens favoritbok eller utav de man har gillat väldigt mycket, så blir man nästan alltid besviken.
Jo, men det kan berika dig också.
Ja, jag vet. Ja, men det är klart, jag har gjort den övningen många gånger. Men jag drar mig för att göra det, för att man nästan alltid blir lite så här. För jag har ju mina bilder i huvudet. Mm. Jag har ju liksom min film och liksom hur det ska se ut och allt.
Ja, det låter ju oerhört skygglappigt, skulle jag säga. Eller hur, Per?
Var lite mer öppensinnig.
Ja, det skulle vara bra. Hej, jag heter David Fjäll och har läst en bok.
Ja. Mm. Åtminstone har jag läst den bok, till skillnad från där borta. Sen är det så att jag tror, jag vet inte, men vi hoppas på att vid, jag ska se vilken tid, 8:30, att Glenn Riddersholm är på G in också.
Det är också tränaren för Norrköping.
Det är tränaren
som ser ut som en utredare på...
Ja, exakt. Ja. Men har ju också ett bra polisnamn.
Ja, det stämmer ju.
Kommissarie Riddersholm.
Ja, men lite högre upp.
Ja.
Det är polischef
Riddersholm. Det är därför jag säger kommissarie. Ja. Inte någon enkel
människa. Nej. Polisavsnittet, helt enkelt.
Det skulle man kunna kalla det för. Och så här är det. Vi har ju en efterlysning på gång i Fotbollsmorgon. Dels såklart måste vi få tag på lägenheter i Karlskoga-området.
Okej.
Okay. Patrik Werner behöver lägenheter till sina spelare i Degerfors.
Ja.
Och det är en shoutout. Jag vet inte hur det gick igår, men det behövs en gärna möblerat, en tvåa i området till nyförvärv. Mm. Och vi känner ju väldigt mycket för Degerfors. att de ska lösa det här.
Oj.
Och liksom att deras spelare ska få någonstans att bo när de kommer till Sverige.
Vad heter han som äger Örebro? Det är Bern Arena. Ja. Jag har träffat honom några gånger när jag jobbade på Teatergrillen. För jag gick och pratade just om att jag tyckte om Degerfors hemmaplan. För det var så cool.
Stora Valla.
Stora Valla, ja. Då satt han där som gäst.
Ja.
Med sin
fru. Gick
han
därifrån då?
Nej. Otroligt trevligt. Då berättade han, nej, det är jag som är herr Bern själv. Och Anders, du har alltid en stående invitation till min års, när Djurgården spelar borta mot Örebro. Hittills har jag inte tagit det till mig. Men han kanske äger något i Karlskoga också.
Jag tror inte det. Det är ganska ansträngt mellan klubbarna.
Ja, jag skulle säga att han är, om man ber honom om hjälp så blir det nog värre.
De är luven på varandra.
Inte luven, men det finns en viss rivalitet.
Ja.
Jag tror det kan vara så att Berner kanske har det problemet för att Berner har köpt upp massa lägenheter och lagt ner dem. För att liksom just
han har fyllt lägenheten med cement i Karlskoga.
Precis.
Sen har vi till meddelande. Det är så att från och med idag kan vi på Fotbollsmorgon berätta att vi har inlett ett samarbete med Bauer Media.
Oj!
Jaha. Och plattformen Podplay står där nere. Och vi hoppas numera att fler kommer uppmärksamma att vårt lilla program finns. Och att den ligger där ute på plattformen.
Bauer är ju stort. Det är ju de och Nent som är, de också står mot varann. Lite som Örebro och Degerfors som brukar prata om rivalitet.
Exakt. Och då är ju frågan om vilka som är Degerfors och vilka som är Örebro.
Jag är lite mer åt Bauer-hållet då skulle jag säga. Så jag är ju mer... Jag är nog lite mer Örebro ändå. Jag tror att Arne Skotte kom från Örebro till Djurgården en gång i tiden för väldigt länge sedan. Dessutom hade de väl Sven-Agne Larsson som stod i mål på den tiden. Och Eiravallen är ändå Eiravallen.
Ja. Och Sven Dala Dahlqvist var i Örebro också.
Ja, bara han där.
Ja, och Kärna kom ju därifrån. Ja. Och Mats Rubart.
Men det här är ju stort på riktigt.
Ja, det är stort.
Kärna var väl Degen före Örebro.
Jo, men han gick ju till Örebro.
Ja.
Ja.
Kärna. Men då är han ifrån.
Ja.
Kärna har också jobbat på mitt favoritcafé, Mellqvist.
Ja,
vet
ja.
Som runner.
Ja, jag vet. Ja. Jävla mäktigt.
Mm.
Låt oss gå vidare med detta. För att vi hoppas att fler nu kommer att kunna uppmärksamma vårt program där på Podplay. Som då just nu också inleder en satsning på poddar om fotboll. Först ut, Fotbollsmorgon och Big Six. Det är ju två stycken som ramlar in härifrån.
Det är något som inte stämmer i den där bilden.
Ja, jag vet, du kommer upp där snart.
Ja.
Du är på väg. Vi har en kroat som jobbar med det där.
Ja.
Och han är stressad nu.
Ja.
Han har mycket att göra. Ja. Men du är på väg.
Ja.
Ja. Förutom fotboll där på Podplay så finns det jättemånga olika poddar. Och poddar om olika ämnen. Jag har hittat en som jag tycker verkar svinspännande. Mm. Det är... någonting som är en dokumentärpodd som heter Jag var där. Det tycker jag, bara det gör man hajar till.
Ja.
Wow, vad fan, var du någonstans?
Mm-hmm.
Jo, vet du var de var någonstans? Det är en dokumentär om avgörande nyhetshändelser.
Mm-hmm.
Så att till exempel om du var på Norrmalmstorg, när Norrmalmstorg-dramat var, då berättar man lite grann hur du var där.
Ja. Fan, vilket bra koncept.
Eller hur?
Ja.
Det borde man nästan göra i sportens värld.
Verkligen.
Eller hur? Jag var där.
Ja.
Var du där när Jonathan Edwards hoppade...
Ja.
Hur var det?
Ja, jag har många tillfällen det finns. Ja. Och det behöver inte bara vara lyckade tillfällen.
Nej,
det
är
också bara när det faktiskt inte gick så jäkla bra.
Nej,
jag är fortfarande glad att jag var där när Fredrik Ljungberg, det är en bra sägning. Mm. Jag var där när Fredrik Ljungberg nickade in 1-0 mot Paraguay
i Tyskland.
I Tyskland, ja. Men det var ju inte 2006. Ensam om dem.
Nej. Och jag var där när Patrik Sjöberg satte världsrekord på stadion.
Nej, i juni.
Ja.
84,
87.
Va? 87 kanske var.
Mm. Där var jag.
Ja. Det var första avsnitten.
Vad säger du?
Där har vi de två första avsnitten.
Jag var inte där när Billan Westin vann 20 kilometer i Oberstdorf.
Den 1987. Ännu bättre. Jag var inte där. Och så berättar man vad man gjorde när det hände.
Ja, eller? Ännu bättre koncept.
Ja, det är kanske mer kompatibelt.
Det här är oändligt.
Ja, eller?
Exakt. Jag låg hemma och drack bärs. Kolla på det på tv.
Men appen Podplay finns ju att ladda ner där appar finns. Men Fotbollsmorgon kommer precis som tidigare att finnas på alla stora podcastplattformar för fri lyssning. Ni hör ju om ni märker.
Ja, ja. Vi märker.
Oskar Månsson, berätta för oss och de som lyssnar var du befinner dig någonstans.
Ja, jag befinner mig på solkusten i Marbella, så här bakom mig.
Mm-hmm. Ser riktigt ut att bli en fantastisk dag där nere.
Det syns inte så mycket. Men nej, jag är här på träningsläger och ska följa Hammarby som kommer vara här nere i 3 veckor. Och jag täcker den första delen av lägret och sen så har min kollega Viktor Asp nöjet att täcka den sista. Sen får vi väl se lite hur det går. Och det är väl det vi ska snacka om idag.
Mm. För jag ska också berätta det så att även alla förstår vad Oskar jobbar med. Så är han chefredaktör för Fotboll Stockholm. Så att vi får det sagt. Och det är alltså en sajt som skriver om Stockholmsfotbollen. Och en av Sveriges bästa pennor sitter ju där och den vi pratar med, alltså Oskar Månsson. Så att det är väldigt läsvärt och om man vill ha reda på
men det, var
det
väldigt,
senaste om Stockholmsfotbollen.
Det var väldigt låst när jag skulle gå in och läsa lite igår.
Ja, men det är ju det, därför att pengar måste in.
För oss lite äldre så är det konstigt.
Nej, det är väl inte. För när du var liten och din pappa gick och köpte tidningen så gick inte han bara in i kiosken och hämtade tidningen och gick därifrån. Utan man betalade för tidningen.
Bra liknelse.
Alltså, journalistik måste faktiskt få kosta pengar.
Bra.
Och det där tycker jag de är helt rätt. God journalistik kommer kosta pengar.
Bra.
Enkelt är det. Så att stå på er när det gäller det där. Och folk måste förstå att jag tror att det kostar 29 kronor per månad.
39
kronor per månad. Det är inte ens en...
det är en halv stark öl på Brillo.
Ja, inte ens det höll jag på att säga. Du får inte ens en galopp för det.
Nej, nej. Du har rätt.
Så att, avstå en öl, helt enkelt. Eller en halv öl.
En halv.
Så har ni gott och väl 2 månaders prenumeration på Fotboll Stockholm. Okej. Okay. Nu ska vi så. Vi fick alltså tag på Oscar igår när, apropå öl, var på väg ut för att unna sig några kruskampo. Och jag vet inte om, liksom, om det var i frustration du gick ut där på kvällen. Därför att det dök ju då upp att där öppnas den. Lät det som. Men då, i frustration kanske. Därför att Hammarby har då portat... eller stängt igen deras träningsläger. Så att Oskar kom inte in och kunna liksom kolla på träningarna. Och det är en journalist där nere. Det är liksom inte 100 eller det är ett jävla tryck. Och det är väl några få supporter bara också. Så att det borde väl man kunna bjussa på och skapa lite intresse och hype och sådana saker. Men hur motiverar de då att inte du får komma in och titta på träningen?
Ja, det är lite oklara besked kan man säga. Jag ska direkt säga bara att de har inte stängt helt och hållet, utan igår och antar i fortsättningen så får man se 20 minuter av ett pass. De hade 2 pass igår och igår fick jag se 20. Det är ungefär så som landslaget brukar ha inför viktiga matcher, och se lite grann på träningen, och då får man ofta se en så här ointressant del av det. Det som var märkligt igår var att jag fick välja på om jag ville se början eller slutet, vilket då blir ännu märkligare, för då finns det liksom ingen specifik del jag inte får se, utan det var det ju mer, jag kände sig med på att de, ja, nu ska vi stänga till här och det är vi som bestämmer. Och det kommer från Marti och tränarteamet, så som de har sagt, och det drabbar ju mig såklart som vill skriva om det under ett träningsläger med 1 månad kvar till cupen börjar för Hammarby och 4 dagar innan de ska spela den första av 5 träningsmatcher här nere. Så det finns ju liksom inte mindre dramatisk träning än så. Och det drabbar ju de supportrar som är här. Och precis som du nämnde, igår var det inte så många där, men eftersom Hammarby inte gått ut med någon info vad de tränar, så var det ju bara några stycken som hade, de som hade lyckats ta reda på vad Hammarby var, som dök upp. Och under de här 3 veckorna så kommer Hammarby ha 4 öppna träningar som de har annonserat, där liksom alla är välkomna. Och det är nya tider. Det har inte varit med om tidigare. Och som sagt, det drabbar många supportrar som åker ner. Folk som flyger ner har bokat hotell och så vidare. Och tror att det är som det brukar. Det vill säga.
Men hur brukar det vara när du kommer ner tidigare säsonger?
Standard är att allting är öppet den här tiden på året. Att ja, det är det korta och enkla svaret. Och det gäller alla klubbar som jag har jobbat med under alla år. Förutom Hammarby i fjol, där de stängde ganska mycket också. Den var jag lite grann på. Mm.
Så det här är liksom lite en trend under Marti då, för han kommer ju från ett fotbollsland som har det, trenden är att stänga ner mer och mer av fotbollsklubbarna ändå, får man ju säga. Så att, du skulle säga att det här har kommit in mer alltså, från Marti.
Ja, absolut. Så jag ser det ju som en kulturkrock, och eftersom det finns andra viljor i klubben och folk här nere, andra personer här nere tycker ju också att det är en dum idé. Och liksom, dels att det inte är vad klubben ska stå för, man ska vara öppna. Man har pratat tidigare att man ska vara öppna för media och supporter och supportrar. Och man förstår ju också att det blir liksom praktiskt omöjligt att hålla det här om det till exempel dyker upp väldigt många supportrar. För att det är bara att knata in på den där anläggningen, och om man inte följer deras regler, ja, och så var det delvis i fjol, då kan man bara strunta i det och kolla. Och de som skiter i reglerna, de kan säga det, och de som är lydiga kan stå bakom staketet. Så det blir liksom en märklig situation och en problematik som Hammarby själva skapar.
Vad onödigt för Hammarby, jag är kanske inte lika fotbollinitierad här som... som ni andra på det sättet. Nej, men jag är däremot en supporter, och Hammarby står ju verkligen, tycker jag, för något som jag är lite avundsjuk på ibland, den här öppenheten och den här känslan och kontakten med just supportrarna. Och det är ju supportrarna som är ju bättre än vad allsvenskan egentligen är. Borde inte någon förklara det för den här Marti?
Jo, och jag tror att de har försökt förklara det. De har nog diskuterat i vart fall. Och det var en del gnissel i fjol också på de vanliga träningarna på Åsta. Folk som är vana att komma dit och kolla lite, stå och snacka skit i sidlinjen, som blev motade i grind. Så nej, de får nog bara fixa till det där liksom, om de inte vill skaffa sig ett onödigt problem.
Men hur ska du gå tillväga nu då? Kommer du gå dit och vädja? Ringer man någon? Eller hur ska du kunna sköta ditt arbete helt enkelt?
Ja, det blir spännande att se. Nej, men eftersom jag tog upp det i går kväll och det tog spinn direkt. De allra flesta blev ju irriterade på det här liksom, och tyckte att så ska inte min klubb bete sig, och inte minst de som har bokat resan här. Och ja, även liksom i den andra diskussionen, alltså mediediskussionen, huruvida man ska försvara och begränsa för reporter, så verkar de flesta stå på min sida också i det här fallet. Så jag har ju redan liksom tagit upp problemet, och sen så får jag väl gå dit och se vad som händer. Och då finns det ju två alternativ, antingen att de har tagit till sig det eller att de slår ifrån sig. Liksom. Så ja, det blir spännande att se.
Vem är det som meddelar dig att du inte är välkommen att titta på träningen, och vem är det som får det mindre trevliga jobbet att gå bort till det som ändå är klubben, alltså medlemmarna och supporterna, och säga ni får inte kolla när ert A-lag tränar? Vem är klubben här som gör det?
Det är nog lite olika faktiskt vem som får den på sin lott. En bidragande orsak till att det är rörigt just nu är att det är allmänt rörigt på deras kommunikationsavdelning. Det finns någon sjukskrivning och kanske någon ledighet och sånt här. Liksom. Och det har gjort att det strular allmänt, tror jag. Det är liksom en bidragande faktor till att det blivit som det blivit.
Du, sista frågan. Om det hade varit Allsvenskan drar igång imorgon, vilket lag vinner vinner då serien, och vem blir årets spelare när vi summerar det? Det du vet idag.
Ja, men då svarar jag Djurgården. De ser ju hur stabila ut som helst. De var tidigt ute och har ju förstärkt sitt lag, medan ingen annan klubb har gjort det hittills, får man väl konstatera. Och ja, årets spelare ska vi säga där. Men jag kan väl säga, om vi kör nu på Djurgårdsspåret den här gången, så ja, men då säger Magnus Eriksson där, att han gör liksom sin toppsäsong i karriären, att han liksom krönar den med sin bästa säsong och får liksom till allting. Ja.
Härligt. Du, Oskar, det vore kul om du kunde gästa oss på plats sen när du är hemma och prata lite svensk fotboll och det som rör på sig och så vidare.
Och tack för att du stångar din panna blodig där mot Hammarby, och för alla supportrar och journalisters skull.
Ja, verkligen.
Tack. Så stor insats är det trots allt.
Tillsammans med Svenska Spel och Oddset så har ju vi brukar lägga, eller ni, du brukar ju ha lite spel för det. Och det gör vi ju med Svenska Spel och Casino AB.
Sport och Casino.
Svenska Spel, Sport och Casino AB. Där man måste vara över 18 år för att spela. Eller 18 år.
Ja.
Och om man har problem så finns stödlinjen.se. Eller om någon man känner har problem så kan man liksom säga det, att den här fröken X där borta har lite problem. Ringer man stödlinjen så kan man få lite sen. Idag så har du återigen tagit fram lite spel.
Man har lite olika spel.
Ja, hur går det med Europatipset? Hur gick det där?
12 rätt.
Skojar du?
Är det så?
Ja, men det var 412 kronor i vinst.
Ja, fast ändå. Det är ändå...
Nej, det var kul.
Det är dubbelpipigt.
Ja, verkligen. Jag trollade mig i söndags och... Bayern München. Som många andra, tror jag.
Hur gick det för dem igår?
Kryss. Ja. Sista. Kimmich i 90:e.
All right. Här är Myggans speltips. Och Osasuna mot Sevilla. Och där tror du på att Osasuna vinner.
Ja, på tal om krisklubbar. Ja. Så Sevilla, det vills ju inte.
Nej, men jag såg dem i helgen. Ja. Såg helt okej ut.
Det var anspänt. Ja. Där var det en ordförare nere på Cirkodomar också.
Nej, Sao Paulo blev ju uppvisad på
läktaren.
Ja, rött kort.
Ja, det var rörigt. Ja. Så att, nej, men det är kuppen och jag tror att Osasuna kommer att ta det där. Och väldigt lite mål i matchen. 1-0.
Kanske.
Något sånt. Kanske 5 gula kort också.
Det roliga är ju att nästa match som du har så har vi en spelare, en österrikes Timmel eller något liknande som spelar i Union Berlin.
Aha.
Han ska nog vara med här i Fotbollsmorgon.
Aha.
Därför att Britta känner honom.
Ja. Berlin Connection.
Ja, visst är det. De Britta är gemensam kompis med mig.
De hade ju något sånt bengaltifo där på Tele2 när jag var på min födelsedag.
Ja.
15 februari.
Aha.
Lördag efter förmiddag man kommer
dit. Fin dag. Men det vore väl härligt, eller hur?
Ja, jättekul. Ja, Berlin är ju favoritstaden. Så att, ja. Och kul med Union går bra. Werder Bremen är ju piss.
Ja.
Alltså, det är Schalke-nivå nu. Alltså.
Ja, tråkigt.
Är det frågan verkligen hur mycket sån liksom, stortorsk gör med ett
lag? Ja, det
kan ju förstöra.
Ja, tror jag också. Allt. Vi såg ju Schalke igår, de skulle skärpa till sig. Det var väl 3-0 efter 30 minuter. Och...
Ja. Är det inte så vissa resultat som måste tränarna avgå?
Jag tror det också.
Om man tar med 7-1 eller 7-0, 6-0, då ska man nästan som tränare bara säga så här, du, jag drar. Det här,
Och det är väl tyskarnas styrka egentligen, så att det där borde de agera kanske.
Mm. Vadå, att
vara liksom rak hand och ut och ingen pardon.
Nej,
så tänker jag.
Det borde vara.
Mm.
Men den här då, ni känner inte så här att Werder Bremen har så mycket revanschlusta i sig och även nu på hemmaplan ändå vill...
Det är mycket möjligt att de har det, men jag tror Union Berlin är bättre. Och i helgen mot Hoffenheim så låg de under och vände, så de är duktiga.
Ja.
De ska nog ha Europaplats. Det är ett jävla goal där liksom.
Det är det.
Och i med gårdagens ganska enkla Wolfsburg 2, så känns det som en till sån här 2 som jag tror går in. Och fint odds. Och sist men inte minst, Nottingham Forest, United.
Vet du vad jag gjorde igår? Såg lite grann av en gammal Robin Hood-film, apropå Nottingham.
Ja.
Men låt oss gå vidare.
Ja. Ja. Men lite, igår var vi inne på lite mål och det är första matchen av 2.
Mm.
Här kan jag tänka att det blir tvärtom ikväll. Jag
mycket
tror att det
mål.
Blir mycket mål trots att det är första matchen. I och med att United är så pass lugna med att de har Old Trafford-matchen sen.
Mm.
Så jag tror de går framåt, jag tror de gör mål. Kanske släpper inåt också, men det är skitsamma, de kommer gå vidare ändå.
Såg ni Alexander Isaks framspelning?
Mm.
Ja.
Han vände bort någon trött back där, eller trött, det var ju bra gjort och så vidare. Sen passar ju han fram då Joel Linton. Mm. Det är ju på mållinjen. Han kan ju bara stöta in bollen i mål. Mm. Inte en enda ansats att springa fram till Isak som har liksom spelat fram honom. Alltså nada.
Mm.
Och börja köra, du vet, hyscha publiken och göra den här.
Sånt som konstigt igår.
Man bara, varför? Mm. Alltså typ min mormor, om hon hade levt, hade kunnat liksom få in den här bollen i mål.
Ja.
Det är, Isak gör ju allt.
Ja. Det var ju rätt kort sen också. På en, och då körde ju någon Newcastle sån här vinka hejdå.
Ja.
Grej. Det ser man ju sällan, tänkte jag på.
Väldigt sällan.
Ja. Det är nästan gul kort på den.
Ja, det borde det vara.
Ja, liksom i hans ansikte.
Ja, liksom. Bye bye.
Ja. Ja, riktigt otrevlig alltså.
Men det jag stör mig lite grann på är ju fotbollsspelare som ändå får målet serverat till sig och inte springer fram direkt till... det är ju nästan klädsamt att han ska ungefär så, det här är Isaks mål. Mm. Peka på Isak, springer fram och kramar om honom.
Men jag kan tycka lite härlig med typ en så här Suarez typ som inte tänker på det först, men kommer på det halvvägs.
Ja.
Det är okej.
Okay, men, ja, men då är ju då är det ju hans naturliga instinkt är ju att göra sin grej. Men någon har ju ändå sagt till honom att du måste ändå uppskatta den som passar fram.
Ja, och till och med han själv kommer nog på det någonstans. Ja. Men det är kul att se det där när det händer i skallen efter 2 meter att jag stannar upp och vänder.
Exakt. En annan spelare som var expert på det, aldrig tacka eller det, Pippo Inzaghi.
Mm. Ja.
Han kunde ju liksom få...
Man såg inte det.
Nej, han drog ju bara ut en hörnflagga eller något annat. Och det provocerade mig någon jävels. Mm. Mm. Bara, men vänta Pippo, du har inte gjort någonting förutom att stå här och liksom stöta in bollen i öppet mål. Och så står du och spelar en jävla fiol med hörnflaggan.
Exakt, exakt.
Why?
Men Isak gjorde ju ett ganska enkelt mål i sin comeback här. Mm. Det var väl Wilson som spelade in den.
Ja.
Och det är lite svårare mål än det här. Det hade nog det mormor inte satt. Men ändå liksom att det Isak gör. Först reagerar han ju så att yes, jag gjorde mål i min comeback. Men sen så inser han ju att säga, ja, men det var Wilson som spelade fram det här.
Och då drog han
då väntar ja. Och då pekar på honom.
Ja, nej, jag fick ju det systemet.
Ja, bra, men, ja, bra iakttagelse. Ja. Oddset där.
Mm.
Ni har bättre koll med priserna, men här har vi åtminstone lunch.
Nej, men här
utan
får jag, nej, det är ingen läsk. Nej. Jag får dricka vatten. Men det är min nya grej nu, att dra ner på kolsyran. Jag har inte öppnat den här.
Det är en tung tennismatch om en timme också.
Ja. Ja. Men 91 och 80 får jag ut. Runder upp det till 92 kronor. Spänn, och då kommer jag ha ungefär 5 kronor över.
Mm.
Efter jag har köpt min låda borta på Ica Rosastull.
Ja.
Mm. Det luktar vinst ikväll. Det är Sevilla där, men jag tror på säsongen.
Luktar lurre för fjäll.
Precis så.
Härligt. Det är egentligen morgon. Slipp man gå hungrig hela dagen.
Ja, det är trist.
Ja. Vad härligt. Vad kul. Och vi passar också på att slå ett slag för någonting som heter Challenge där borta.
Precis, en kul spel. Liksom hybrid, jag tolkar det som det, jag har ingen aning. Men det är väl en hybrid mellan topptipset och bomben. Men med lite färre matcher då, 6 matcher. Och då har jag smitit ut och så att jag tror på United vinst som ni ser. Eller kryss då, 4% på krysset där tyckte jag var lockande. De var väldigt ensam. Men lite chans i det, 2-3 mål i matchen. Sociedad, samma sak där, jag tycker vi hela den. 1% på krysset, det var också konstigt.
Det lockar.
Ja, det lockar alltså. Och där tror jag på lite mål. Och sen då Osasuna och lite mål. Och det är inte 6 matcher, det är 3 matcher. Med 6 spelalternativ.
Det är 3 matcher. Ja, för jag vet inte, det är 3 matcher. Och först så tippar man hur man tror det kommer gå. Och sen antalet mål.
Ja, precis. Och du har ju låst på den här på United och 2-3. Det får inte bli mer eller mindre.
Så. Nej. Precis. Det där är ju någonting som ser lite spännande ut.
Ja.
Det är spännande och det är kul för de blandar också lite olika spelobjekt. Det finns för hästar och ishockey och allt möjligt. Sådär. Så att det är...
Men kan man sätta blanda ihop själv?
Jag tror det ligger som fotboll, hockey som egna. Liksom, sådär. Right. Men det finns olika challenge varje kväll. Liksom inte låst i en.
Okay.
Mm. Jag tycker det är roligt.
Man lär sig något nytt varje dag.
Ja, men hur? Ja. Svenska spel.
Ja, visst. Swedish Play. Vilka
killar.
Ja. Och alla spel som Myggan har förslag på hittar ni på dob.one/oddset och då ramlar man liksom in där hos dem borta på Svenska Spel. Och eller så finns det vad fan blir det? Där eller? Är det där? Ja, där någonstans är den här QR-koden. Så det bara, kan man fota den om man vill. Och oddset är alltså en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgränsen 18 bast och har du problem så finns stödlinjen.se. Det är så att igår bjöd valberedningen in de röstberättigade för en utfrågning av de 3 huvudkandidaterna till Svenska Fotbollförbundets ordförandepost. Med oss på telefon har vi alltså valberedningens ordförande. Det är ju en tung position inom svensk fotboll, måste man ändå säga. Ingmar Alm, som ska reda ut några frågetecken för oss. Välkommen till Fotbollsmorgon, Ingmar. Hur är läget med dig?
Ja, tack så mycket. Det är rätt så bra det. Det är väl klart att rösten är väl inte klockren på morgnarna.
Nej, därav att man måste gå upp en timme innan ungefär man börjar här för att få igång rösten.
Så att, det kanske inte är så mycket det, hörde, utan det är nog mer det att man har inte hunnit prata med någon. För man är ganska skärmad uppe på morgnarna så här.
Ja, okej, okay, jag förstår. Men jag tycker ändå att din röst är både stark och bärande och tydlig. Så att du har gjort ett bra jobb.
Tackar då, tackar, tackar.
En fråga till dig, Ingmar. Mm. Hur ser ditt arbete ut i den här nomineringsprocessen? Hur har det gått till?
Ja, det har varit en ganska lång process, för att vi började redan, man kan säga, att presentera en kravprofil. Ja, det var nog kanske i maj-juni. Och sen vi tog upp på en ordförandekonferens som vi hade i Chester i England då, under fotbolls-EM för damerna.
Mm. Igår så bjöd ni in de tre eller de röstberättigade till utfrågning av de tre kandidaterna. Kan du berätta först vilka de röstberättigade är?
Ja, de röstberättigade, det är de elitföreningarna i de två högsta serierna på dam- och herrsidan. Och sen är det då de 24 distriktsförbunden.
Och vi har ju jobbat på här lite grann med att intervjua de som har varit nominerade. En person sticker faktiskt ut, och det är Fredrik Reinfeldt som har vägrat svara på frågor till någon annan än just de som är röstberättigade. Där har jag drivit tesen att fotbollsrörelsen är ju någonting annat, där vi kan ringa Carl-Erik Nilsson, vi kan ringa dig, vi har kunnat få kontakt med alla de som har ställt upp som ordförandekandidater, och även inom SEF går att ringa upp folk. Vad säger de att han har konsekvent vägrat svara på frågor runt sin ordförandekandidatur?
Ja, vi säger ju så här från valberedningen, att vi lägger oss inte i hur våra kandidater liksom möter media. Och de här kandidaterna har inte vi tagit fram, utan de här kandidaterna har ju de nominerats av de röstberättigade. Mm. Vi hade ju 8 från början då, som ni kanske känner till. Ja.
Absolut, men nu har ju ni plockat fram Fredrik bland annat på slutet. Tycker du att det rimmar med idealen som fotbollsrörelsen har, att inte vara tillgänglig för media?
Ja, i den här sitsen så tycker jag att han har gjort sådana förklaringar för oss i valberedningen, så vi accepterar det. Och jag tror att han, i och med det här framtiden efter det här mötet, så tror jag det kan bli lite annorlunda.
Vad var det för förklaringar han hade till er då, som han inte har gett till någon annan?
Ja, men så här är det ju då, att allt valberedningsarbete, och då, vi har ju pratat med alla de här 8 och vi har ju haft konversation och så, det sker ju i förtroende. Och för att vi ska ha ryggen fri, och framförallt att vi visar respekt för alla, och de ska tycka att vi också har respekt, att de ska ha respekt för oss, så släpper ju inte vi det vi säger i de här mötena.
Ja, det har jag full respekt för, men det är också en verksamhet som ni, där du plockar fram en ordförande som bygger på väldigt, väldigt många ideella krafter, och kanske att man bör få reda på vad som sägs runt den som eventuellt blir ordförande för den här rörelsen.
Ja, men nu fick ju då de röstberättigade, de som representerar alla 3000 föreningarna i Sverige, igår en bra föredragning, och de fick ställa frågor till alla de här 3. Och det tycker jag, då har vi ju nått de som vi har ett uppdrag av rörelsen, att ta fram kandidater eller de som vi... Och nu har vi gjort det. Och nu har ju bollen gått tillbaka till de röstberättigade. Nu får ju de bedöma det här också. De kan ju bedöma det som du pratar om också, som en grej. Sen ska ju vi lyssna av rörelsen.
Det förstår jag.
Sen ska vi föreslå en.
Kunde vem som helst gå på det här mötet där ni satt och frågade ut dem och lyssna? Var media välkommen in dit?
Det var ett arbetsmöte. Det var alltså de röstberättigade som var inbjudna.
Mm. Jag tycker ändå att Ingmar har en liten poäng i det här. Det låter inte helt stängt ändå. Någonstans måste man ha lite arbetsro också och kunna ta fram någonting. Tycker du det, David?
Nej, jag tycker att om man kandiderar kring att bli... Nu pratar Ingmar om att det sitter representanter från elitklubbarna och sen så är det distrikten. Vi vet inte. Jag vet att Brommapojkarna som förening har nominerat Reinfeldt till exempel. Men jag vet inte vad Fredrik Reinfeldt har för visioner.
Nej.
Vad han har för idéer kring svensk fotboll. Vad han ser skulle kunna förändra eller hur den bör förändras. Det är inte 3000 personer som har fått den informationen, utan det är några få som har fått det. I och med att Fredrik har inte sagt ett ljud till någon. Men däremot har jag ganska bra koll på vad Lars Christer vill. Mm. Eller vad Jens T. Andersson vill. Eller Caroline Waldheim som var här innan. Och då kan jag förhålla mig till det. Och tycka att det här är bra eller dåligt. Och sen i den sin tur sätta press på mina, de som representerar mig. Alltså de som företräder mig upp dit. Alltså i de föreningar jag är medlem i. Mm. Men runt Fredrik har ingen aning. Mm. Jag har ingen aning vad jag ska säga bu eller bä till de som faktiskt ska representera mig i de här mötena. Och där tycker jag det skaber.
Men nu är det ju så här också. Att nu har ju de som ska besluta om det här, de har fått en fantastisk information av alla de här tre igår. Och det är de som ska, media ska ju inte besluta om det här. För att det här ska ju de själva ta ett initiativ till. Nu kan ju de gå vidare med var de här personerna.
Jo, det förstår jag, Ingmar, men jag är inte bara journalist, jag är pappa och medlem i klubbar också, i fotbollsföreningar. Och jag har faktiskt ingen aning om vad han tycker och tänker. Den har liksom inte sipprat ner till mig som medlem i en fotbollsförening. Jag har noll koll, men jag har ganska bra koll på de andra. Det är det kanske som skaver i det hela. Men
då, vet du vad du ska göra då? Då ska du naturligt vända dig till, är det Stockholms fotbollsförbund som dina barn spelar i...
Ja, både barn och jag, så det är ju...
Och det är uppbyggt så här att på Stockholms fotbollsförbunds årsmöte till exempel, då väljer ju ni era representanter som ska föra eran talan. Mm. Och om ni tycker att de då inte gör det rätt, alltså inte informerar om er om vad de jobbar, då har ju ni möjlighet att på det årsmötet sen yttra er om det och liksom kanske då byta ut folk som ni får sådana saker. Så att det är uppbyggt så att de här som sitter och är röstberättigade igår, de ska ju ha klart för sig när de får den här informationen att de representerar ju en större skara under sig som de bör ha lite känsla av.
Ja, absolut. Och det borde också den som eventuellt blir ordförande förstå, att man representerar en hel fotbollsrörelse och därav kanske vara tillgänglig för media för att svara på frågor vad han eller hon har för tankar kring sitt ordförandeskap. Det är ju, tycker jag, väldigt märkligt att man inte gör det. Men låt oss inte fastna där, utan låt oss hur kommer det sig att ni landade just i de här tre utav de åtta som från början var nominerade? Bland annat Jens Andersson, som jag vet att många inom fotbollen hade velat få in på grund av hans erfarenhet från fotbollen. Caroline Waldheim, som har fått väldigt mycket beröm för hennes jobb runt i fotbollförbundet, men även hennes kompetens i övrigt. Vad är det som gör att inte de, tycker ni, i valberedningen håller måttet för att bli ordförande för fotbollförbundet?
Ja, vi har ju alltså... Vi har ju... Sammantaget har vi alltså granskat varje nominerad. Och då har vi har följt den här framtagna kravprofilen. Som inga hemliga papper, den ligger på vår hemsida. Vi har ju alltså gått på intryck av reflektioner vid intervjuerna. Vi har ju träffat alla de här personerna. Mm. Och sen har vi också då vägt in vilka egenskaper som erfordras. Erfarenheter av ordförandeskap och styrelsearbeten. Det har ju varit en viktig sak. Och så har vi också kontrollerat de nominerade utifrån bakgrund och CV då. Intern kontroll så att säga. Mm. Och sen har alla kandidater genomgått en valbarhetskontroll som beslutades om på...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Förbundsmöte 2022. Mm.
Mona Sahlin hade vi som gäst här, och hon tyckte att det till exempel var olämpligt att en före detta toppolitiker skulle bli ordförande inom fotbollförbundet, därför att politiken och fotbollen inte ska beblandas på det sättet. Hade ni några sådana tankar kring Reinfeldt?
Nej, vi svarar inte på dem, för vi bryr oss inte om politiken så. Vi vill ha en kraftfull och bra ledare för svensk fotboll, och därför har vi fastnat vid de här tre.
Hur har i den här processen, hur viktigt har det varit enligt valberedningen att en ordförande för Svenska fotbollsförbundet har fotbollserfarenhet, skulle du säga?
Ja, visst finns det ju viss anknytning att man ska ha bra fotbollskunskap, men å andra sidan så finns det fruktansvärt mycket fotbollskunniga i svensk fotboll. Och det här är ju att leda en stor folkrörelse och en stor organisation. Så det kanske inte är det allra viktigaste. För om man säger då med skarp fotbollskunskap, då kanske man inte har valt det som de här tre har gjort. Då kanske man skulle ha varit tränare på elitnivå också. De där som är så. Så att det här är, tycker jag, är två skilda saker. Att leda en organisation, det är lite annorlunda än bara kunna fotboll.
Ingmar, jag undrar, det här jobbet, är det en heltidssyssla eller kan man syssla med någonting vid sidan av också? Eller är det tvärtom att som fotbollsordförande, men är det en bisyssla? Hur ser ni på det? Jag har ingen aning om sånt här.
Så här är det ju. Det här är alltså inte ett jobb. Det är ingen anställning. Det är ett förtroendeuppdrag. Och ett förtroendeuppdrag kan man ju kombinera med andra uppdrag.
Men man får betalt, hoppas jag.
Och det, man har ett arvode.
Kan man få veta vad det ligger på?
Ja, det står ju i handlingarna. Vi har alltså möjlighet att heltidsarvodera en ordförande. Och det har vi inte haft nu, för att Karl-Erik har ju haft bisyssla. Han har ju varit i UEFA. Och vi har ju varit vana med det. Lars-Åke hade tidigare, han var landshövding. Lennart Johansson var ju vd för ett stort börsbolag. Så att vi har alltid haft personer som lett svensk fotboll som har haft andra uppdrag kombinerat med ordförandeskapet.
Mm. Vad härligt. Vi ska alldeles strax prata med Lars-Christer Olsson också. Och jag tror att i nästa vecka eller senare veckan så kommer Helene Barnekow hit också. Så att,
vem vinner, tror ni då?
Ni
måste ju säga något om det.
Jag hoppas det. I och med att jag inte riktigt vet vad de som är kvar har för visioner och tankar kring svensk fotboll. Det har jag ingen aning om. Jag har inte fått de svaren än. Men det blir intressant att höra Lars-Christer vad han har att säga. Han har en jättefin meritlista och jobbar tillsammans med Lennart Johansson under många år i UEFA. Och Helene Barnekow har ju en karriär i privata näringslivet. Det ska bli intressant att höra vad hon har att säga. Och Fredrik kommer vi antagligen inte få reda på vad han har för tankar överhuvudtaget. Mm. För han ställer inte upp för media.
Du verkar lite mer avbokt inställd till herr Reinfeldt. Känns
bara för den anledningen. Ja, det är det som är grejen. Därför att det är så kul, för Ingmar nämner Lennart Johansson, Lars-Åke Lagrell och de som har varit innan, och även Karl-Erik Nilsson.
Och de har
kunnat ringa
och
de svara. Mm. Och du vet, de berättar om de jobbiga frågor de ställde upp och fattade.
Men det kanske ändå visar, Reinfeldt kanske blir sån.
Det har jag svårt att tänka. Ja. Tänker jag mig. Men det är inte mitt. Lite
bakgrund var väl så här att jag var ju med lite på ett hörn vid förra tillsättningen. Nu är det var 11 år sedan. Och jag tror inte att de två, tre kandidaterna som var då var med i media fullt ut hela tiden. Men de kanske blir det efteråt. Det är ju en sak när man har uppdraget att gå ut i media och vara anträffbar, mot för att vara det före innan man har gått.
Jag skulle säga att det är väldigt bra att media intresserar sig för de här frågorna, och att det, inklusive mig själv, så var det ett svaghetstecken att vi inte engagerar oss tillräckligt mycket vid förra ordförandevalet. Det är en jätteviktig post, det är ett stort förtroende man har, och det är en väldigt viktig rörelse. Så att det är ju egentligen bara Olof Lund som har under alla år liksom verkligen grottat i ordförandeskapet, och jag tycker det är jättebra att fler engagerar sig och att fler får insyn i processen och vad de som kandiderar har för tankar. Så att jag ser väl bara som bra att media är på dem och vill intervjua dem som har för avsikt att bli ordförande för Svenska Fotbollförbundet.
Ja, vi har inte emot det eller vi, utan det är bara det att det får ju varje kandidat avgöra själv, och det har ju varit väldigt varierande av de här 8 fram till idag också, hur de har agerat mot media och varit med.
Sju har ställt upp och en har inte gjort det. Men du, så kan det vara. Men du, Ingmar, är det här, rullar valberedningen på till nästa eller byts ni ut, eller hur fungerar det? Oj, där försvann Ingmar. Tack så hemskt mycket, Ingmar, och vi ska alldeles strax bli, bara en kort tanke. Oss,
nej, men jag tycker det här med att på något sätt referera till den representativa demokratin, det är det vi har i Sverige. Och mer att kolla nu hur partiledare väljs på exakt samma sätt, men där alla utfrågningar är helt publika. Det är klart att valberedningen har sin egna relation till kandidaterna, men alla utfrågningar sker öppet för att också de som sen representerar dig som medlem i Centerpartiet eller vad det är, att du som medlem ska veta vad representanten, om den har gjort sitt jobb. Så att man kan inte skylla bort på representativ demokrati, för den behöver vara öppen för att den ska fungera.
Ja, och där finns det ju till mer kritik mot hur Socialdemokraterna under rätt många år tog fram deras ordförande, och till och med de blev ju lite mer öppna till slut i sin process. Centern har ju varit jätteöppna runt det hela och så vidare.
Exakt.
Efter kritik, men fotbollen står fast i att det ska vara stängda dörrar, ingen insyn där, och bara, men hur jävla lätt är det för någon att ringa upp till ordförande i Stockholm Fotbollförbund och vilja liksom, hur har du ställt frågorna och så vidare. Så att det blir ju...
Jag tror att det tar lite tid. Jag tror att det är tid som behövs för att det här ska ändra sig lite, och att det kommer in kanske några lite yngre
För det ska jag bara säga, det har ju svensk fotboll ett ganska stort problem. Senast var ett stort val i Sverige med svensk elitfotboll här om året. Då valde ju årsmötet inte valberedningens förslag. Förmodligen på grund av att man har inte riktigt liksom, örat mot marken.
Nej, och sen blev det kontroversiella runt det då, som egentligen inte borde bli. Exakt. All right. Stort grattis, Henrik, i efterskott till ett av de finaste jobben man kan få i Sverige, att förvalta Kalmar FF. Hur känns det?
Det känns otroligt bra. Jag är jätteglad på att vara på plats, och jag ser fram till kommande säsongen. Tack så mycket.
Vad är dina intryck av först staden Kalmar?
Ja, det är ju en fantastisk stad. Jag har pratat med många människor och berättat hur fantastisk den stad är. Jag tror många säger till mig att man blir lite hemmablind när man bor i staden i många år, för den är ju otroligt fin när man går runt. Och inte bara staden, men också de människor som jag träffar hver dag. Otroligt positiva. Och ja, det har bara varit, det har varit härligt att lära känna staden och människorna.
Väntar du tills det blir lite vår och lite värme också? Och så närheten ut till Öland och Ölandsbron och allting.
Ja, men jag har hört det. Och det ska också vara en del turister. Så där kommer liv i staden. Så det ser vi fram till.
Hur bra koll hade du på KFF innan du tog över klubben?
Jag har fullt Kalmar. Känner också någon i föreningen förut. Så jag har haft lite koll matcher från Allsvenskan. Jag har fullt Allsvenskan sedan jag var i Sverige senast. Jag tycker det är en bra serie, och ja, stor interesse kring det och så vidare. Jag tycker man kan hitta inspiration också som tränare ved at kolde Allsvenskan. Så jeg har fulgt med de seneste årene. Så det, ja, sådan på siden, tycker jeg, at jeg har fulgt ganske bra med.
Alltså Henrik Rydström lyckades ju med någonting där, och att de fick ju resultat som kanske ingen riktigt räknade med när han tog över, givet vad klubben var där och då. Hur känns det liksom att kliva på? För jag kan tänka så att det är lättare om det är någon som har bombat uppdraget innan och sen så tar över, för då är det ganska lätt att det blir, ja, ändra på vissa saker så får man lite bättre resultat. Hur känns det att ta över efter en sån framgångsperiod under Rydström? Känner du pressen att liksom resultaten måste bli bättre än vad han hade? Eller vad har klubben sagt?
Nej, alltså man kan ju säga, det är ju det naturliga att tänka på det sättet du gör. Alltså det är lättare att komma in i en situation var kanske man ska förändra en massa ting. Men jag ser det nu positivt. Jag ser att vi kan utveckla klubben, spelet, till att bli ännu bättre. Det är i alla fall det är därför jag är här, och det är min ambition. Förutsättningarna i Kalmar är ju inte som de är i någon av de stora klubbarna i Sverige. Och de förutsättningarna, de känner ledningen, de känner oss som jobbar varje dag. Så det är inte sådan att vi tror vi ska vinna SM-guld nästa säsong. Det är inte på det sättet. Alltså, förväntningarna är att vi ska utveckla vårt spel, vi ska utveckla unga spelare, vi ska spela ett attraktivt fotboll. Og så vil vi naturligvis vinde så mange fodboldsmatcher som muligt, men vi ved også, at forudsætningerne i 8-9 af de andre klubber er kanskje lidt højere end dem er i Kalmar. Men derfor skal vi fortfarande konkurrere og gøre det så bra vi bare kan. Og det tror jeg på, at vi kan, om vi udvikler vores spilsæt, som jeg siger, udvikler hele klubben i en bra retning, så er jeg sikker på, at vi også kan udmåne klubber, som kanskje har lidt bedre forudsætninger end os, men at tro, at vi skal blive nummer 1, 2, 3, 4, altså det er ikke det, som er målet. Vi skal spille en attraktiv fodbold. Det er højvægge vores egne spillere. Det er det, som er målet for klubben.
Og det her spelsættet, som Kalmar har haft de seneste åren, visst er det også ganske likt det, som ni havde i Midtjylland også?
Ja, der er helt sikkert ting i det spelsættet, som kendes igen. Og så er det frem for alt også det spelsættet, som jeg står for. Og som jeg tror, jeg kan tage klubben videre i. Så, og det er også en af grunden til, at jeg er her. At jeg ser sættet, man spiller fodbold på i Kalmar, mycket lik mit eget sæt.
Og hvilket sæt er det, om du vil berätta lidt mere i detalj?
Jamen, det er jo, at man er possessing rigtigt. Vi skal fortfarande have bollen mere end modstanderen. At vi er aggressive i vores forsvarsspil. At vi våger forsvare højt i planen. Så langt bort fra eget mål som bare muligt. At vi er fleksible taktisk, at vi kan spille ulike formationer og systemer. Det er noget, det er, som jeg står for som træner, og som Kalmar også gerne vil fremadrettet. Og så skal vi naturligvis udvikle på vores spilsæt. Vi skal være endnu mere målsøgende, når vi kommer ind i mellemrummet på modstanderen, hvilket vi har været. Vi er råd på at tage os ind og få kontrol på modstanderens planhalver. Hvor kan vi der i front via nogle koordinerede mønstre komme til bror målrang og bror lægen. Det er noget, det vi har jobbet med her på træningslæggerne også, samtidig med naturligvis også vores forsvarsspil.
Många i Sverige har ju pratat väldigt mycket om Midtjylland och ert sätt att bedriva, eller hur deras sätt att bedriva fotbollsverksamheten. Vad ifrån Midtjylland kan du ta med dig till svensk fotboll och Kalmar FF? Förutom då just hur ni ska spela fotbollen, finns det någonting i hur ni värvar? För det har vi ju liksom många blickat ner mot och sagt att ja, titta hur duktiga de är på värvningar till exempel. Ja.
För det första tror jag det är viktigt att man inte jämför Midtjylland med Kalmar. Det är två olika klubbar. De har olika förutsättningar. Men naturligtvis är det erfarenheter från Midtjylland som jag kan ta med och bidra med i den här föreningen. Midtjylland är ju en modern klubb som är utvecklad på, den är bara 20 år gammal. Og man har taget nogle utrolige stik, utrolig snabbt, via at være kanskje lidt smartere end dem andre på ulike sæt. Og du prøver selv om værvninger, anvendelse af datastatistik, som dem var først med i Danmark. Det er vel 10 år siden, dem begyndte med det. De andre klubber, dem skatte vel mere af Midtjylland på den tiden. Det tror jeg egentlig, man gør mere. Og data er jo en helt integreret del af fodbolden i dag. Så man har været first mover, det samme også med akademien. I Midtjylland var første akademi i Danmark, som hvor spillerne boede på akademien og var 24 timer i døgnet, hvor man kunne udvikle dem. afrikanske spillere, hele den connection til Nigeria. Så man har på ulike sæt været first mover hele tiden og pushet limit på det, man kunne. Og framförallt våge og drømme også.
Men du Henrik, nu till den absolut viktigaste frågan hela morgonen och kanske sen du kom till Sverige. Hur är din relation till kroppkakor?
Kroppkakor?
Ja.
jag vet faktiskt inte vad det är. Är det dansk wienerbröd eller?
Nej. Alltså, det är en konstig potatisgrej med fläsk i.
Ja, precis. Det måste du käka. Det är, alltså, ja. Okay. Det är ju en specialitet nere mot Småland och Öland till. Och om du bara åker över bron till Öland och Färjestaden där så har du kanske de bästa kroppkakorna i Sverige som ligger där. Och det käkar man med fördel med... Du skär ett snitt i den här potatisbollen och där inne ligger lite fläsk och så har du lite smör, grädde.
Skirat smör.
Nej. Det ska vara inte enligt den öländska slash.
Jag visste inte att du var från Byxelkrok.
Då är det alltså vanligt smör som du lägger ner så smälter lite grann. På med grädde och lingonsylt. Och jag kan tipsa, salta ganska mycket så blir det en ganska bra bomb där.
Ja, exakt. Och gör det, ta med hela lagret så gör det här innan en träning.
Ja, så ska du se.
Ja. Jag ska, nästa gång jag är med i programmet här så har jag testat det. Så ska
du märkte att han var på väg att beställa flyg hem till Midtjylland igen.
Fråga Johan Israelsson, för jag har sett att Johan Israelsson är med dig där nere på träningsläget. Fråga honom om kroppkakor.
Jag frågar honom om kroppkakor. Ja.
Det är svingott. Det måste du testa.
Ja, det måste jag testa.
Ja, men vad härligt att ha det här. Och lycka till i år. Jag måste ju säga, det är ju mitt liksom sommarlag. Jag går och kollar på Kalmar på sommaren. Jag är ju där nere och brukar gå och titta på träningar och sådär. Så att det här är ju stort att vi har fått en ny tränare.
Vad kul för ditt andra lag.
Så du kan gå och kolla på träningarna.
Ja, det kan man göra. Antingen på Gasten och ibland så kan man vara inne på Guldfågel faktiskt kolla. Så
att jag tycker han verkar lite yngre också än Nanne.
Ja, men framförallt i Nanne, där var det också öppet. Så det var inga konstigheter.
Skönt. Det här programmet är öppenhetens program.
Jag ska säga så här, du har kommit in en mycket, mycket fin klubb.
Och det känner man.
Förvalta det här på bästa sätt nu. Härliga Kalmar FF.
Jag ska göra mitt bästa.
Vi sa ju tidigare att vi har velat prata med huvudkandidaterna till att bli ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Och de ställde ju upp en efter en. Mm. Och nu ska vi säga en av Sveriges mest erfarna fotbollsarbetare.
Solen går upp 8:26.
Vi redde ut det sen.
Ja.
En av Sveriges mest erfarna fotbollsledare får vi ändå säga. Han har varit involverad i fotbollsvärlden över 30 år. Och uppdragslistan är ju helt enorm. Generalsekreterare för Svenska Fotbollsförbundet, ordförande i Svensk Elitfotboll. Men framför allt får man ändå säga var ju Lennart Johanssons liksom andre man. Alltså den som... Du får svara på det här sen, Lars-Christer. Men var du generalsekreterare för UEFA? Visst var det? Alltså den som rattade UEFA högsta tjänsteman. Så att det här är ju en tungviktare. Det är ju... det finns så mycket man vill ha reda på runt UEFA och allting.
Så och dessutom är det här David Fjälls första man. För det hörs, det lyser igenom så hårt.
Jag har ingen överhuvudtaget när det gäller det. För jag vet inte. Nej. Men jag vet att Lars-Christer har en erfarenhetsbank. Mm. Och från både nationellt och internationellt som är imponerande. Men först bara, Lars-Christer, god morgon. Hur mår du?
God morgon. Jo, jag mår bra. Det är väldigt trevligt att höra på Kalmar historia också.
Ja.
Jag förstår inte varför han inte kontrade med Isterband naturligtvis. Men
inte varför han inte blev bjuden på kroppkaka.
Får jag då säga Vaggeryds Isterband, det är de bästa. De är nämligen inte som de skånska. De är ju rökt. De är inte rökta, de har en annan grej om man ska skära upp dem. Vaggeryds Isterband, finns ingen som klår.
Nej, jag ska testa det.
Är det Isterband som är din go-to-rätt när du ska laga middag hemma?
Ja, jag föredrar Isterband framför kroppkakor, det får jag erkänna. Men
jag med.
Nej, det finns nog lite annat på menyn också.
Ja, det är nästan den största skandalen att man ratar kroppkakor. Det är så fina grejer. Du, var generalsekreterare motsvarande du var under UEFA när Lennart var ordförande?
Ja, det var VD heter det till och med, därför att man har gjort en organisationsförändring i UEFA som bland annat Lennart låg bakom, som ändrade om organisationen så att man hade lite andra funktioner än vad man hade en traditionell idrottsorganisation.
Vad tänker du kring den stormen som varit runt Infantino och allting skulle bli så mycket bättre efter Sepp Blatter, men det har ju liksom gått i samma riktning är ju känslan utifrån. Hur tycker du svensk fotboll har hanterat Infantino?
Ja, för det första tycker jag man kan säga att Infantino låter ju mer och mer som Blatter.
Ja.
Jag känner ju igen sättet att uttrycka sig. Däremot så har jag åtminstone en förhoppning och tror också att han inte är liksom korrumperad på samma sätt som Blatter. Så jag tror att han hanterar de här frågorna lite annorlunda. Annars är ju vokabulären Blatters. Och det är inte så lovande faktiskt. Men vad ska vi säga? Det är ju inte jättemånga erkända demokratier som ens är medlemmar i FN. Så man får väl säga att den åtminstone västeuropeiska eller nordeuropeiska modellen är ju inte så vanlig om man går ut i länder i övriga världen. Och det speglas ju i fotbollsorganisationerna naturligtvis.
Måste man vara halvkorrupt för att lyckas och ta över FIFA? Jag tänker, Chao Havelange var ju inte Guds bästa barn. Sepp Blatter har ju sina bagage med sig efter han var där och nu Infantino.
Nej, jag är helt övertygad om att man inte alls behöver vara korrupt. Men då måste man ha, då måste man ju ha ett stöd för det naturligtvis. Och hade inte Lennart förlorat i presidentkampen mot Blatter 98, då hade FIFA sett annorlunda ut. Så man kan definitivt ändra det, men man måste ju ha med sig en majoritet för att kunna genomföra de här förändringarna som är nödvändiga. De kommer på sikt. Och de kunde ha varit på plats redan. Tyvärr funkar det inte så.
Om du blir ordförande för Svenska fotbollförbundet, vad är de viktigaste frågorna du känner svensk fotboll måste ta tag i?
Ja, det är anledningen till att jag har sagt okej till att bli nominerad är ju framförallt att jag ser tecken i svensk fotboll nu till, jag ska säga, bråk. Eller att man har osämja i den svenska fotbollen. Så det högsta prioriteringen är liksom att få samarbetet på plats igen mellan de olika delarna. Och då tänker jag liksom på de organisationer som företräder eliten i förhållande till distrikten som mer företräder bredden. Det måste man fixa. Och vi måste kunna ta beslut snabbare än vad vi har gjort de senaste åren. Men jag tycker att vi har alla byggstenarna finns på plats, men vi måste organisera om dem lite. Mm.
Och du har varit med i svensk fotboll väldigt länge, på topppositioner väldigt länge. Vad skulle du då säga, vad skulle bli annorlunda om du kommer in nu? Eftersom du ändå har varit liksom med i toppen av svensk fotboll väldigt länge.
Ja, jag var ju borta under en lång period från svensk fotboll. När jag kom tillbaka så blev ju mitt huvudfokus svensk elitfotboll naturligtvis, eftersom jag blev ordförande där. Och jag tycker att vi har gjort en del saker i svensk elitfotboll som kan fungera för andra delar i fotbollsrörelsen också. Framförallt till exempel, det skulle direkt kunna användas på damsidan som nu har möjlighet att expandera ordentligt tycker jag. Och det här sättet att arbeta med de kommersiella intäkterna till exempel kan ju förbättras. Och det skapar ju resurser som sen kan användas i den ordinarie fotbollsverksamheten. Jag tror det är mycket som kan göras tillsammans.
Mm. För där du var inne på det med kommersiella intäkter där, nämnde också kring bredd fotbollens satsningar. Det ligger ju en motion inför årsmötet om att fördela var en fjärdedel av de rättighetsintäkterna som svensk livfotboll får ner i, vad ska man säga, ner i pyramiden så att säga. Vad tycker du om den motionen?
Ja, och vi får börja med att reda ut motionen tror jag, för den är lite lurig, därför att i motionen så står det inga detaljerade förslag om hur den här fördelningen ska liksom göras. Det sker i bilagor och i diskussioner runt den här motionen. Om vi börjar med motionen så säger den att man man efterlyser en annan ekonomisk fördelning av resurserna i svensk fotboll, men säger inte hur. Så det är en viktig skillnad. Så när man tar beslut på förbundsmötet nu angående motionen, så är det ju det man tar ställning till, inte till bilagorna. Men bilagorna är ju besvärliga så till vidare att det pekar på en uppfattning att en del av klubbarna i Sverige är missnöjda med den ekonomiska situationen och vill att man ska fördela om från elitverksamheten, framförallt från SEFs verksamhet, till andra delar i fotbollsplock. Som jag ser det är det liksom ett helt felaktigt angreppssätt. Vi istället är liksom att öka den gemensamma kakan och se till att verksamheten är organiserad så att ekonomi och sportslig framgång liksom fungerar ihop.
Du, om man kollar på just kandidaturen då, så är det ju du och så Fredrik Reinfeldt och Helene Barnekow som är kvar. Du med jättelång erfarenhet på de absolut högsta positionerna inom fotbollen. Vad ser du de andra har med sig som du kanske saknar, och vad har du som du tycker de andra saknar för att vara den mest lämpade ordföranden?
Ja, alltså jag tycker att vi är tre olika profiler och har liksom olika bagage med oss in i positionen. Så jag tror det är ju det som svensk fotboll nu ska ta ställning till. Kunskap, ställas liksom erfarenheten och kunskapen från fotbollsverksamheten till att jämföras med att ha haft en hög position i näringslivet eller varit en framstående politiker, dessutom statsminister. Så man jämför lite olika saker, och det är ju fotbollen som får avgöra det. Vad är det man är ute efter? Vad är det man tycker passar bäst i det läget som vi befinner oss nu?
Men du kan ju fotbollen och har ju varit liksom inne i den. Vad känner du att de har som kanske fotbollen saknar?
Ja, alltså, nu får man vara lite självisk också, så skulle man kunna svara inte mycket. Men därför att de har inte mycket erfarenhet från fotbollsverksamhet, det är ju helt klart. Men däremot så har de erfarenhet från ledarskap i andra organisationer. Det är väl den frågan som ställs i fotbollsrörelsen. Vad är det? Behöver vi en ny typ av ledarskap som bygger på andra principer än de som vi har tillämpat hittills? Så i vilken utsträckning skulle jag vara lämplig att ändra de formerna till exempel? Eller hur mycket är den politiska erfarenheten värd? Och vad betyder det att ha varit statsminister och kunna föra in i en organisation? Eller vad betyder det att verkställande direktör för några stora bolag? Vad är det för ledarskap vi vill ha in i fotbollen? Det är väl det som fotbollsrepresentanterna nu funderar på.
Mona Sahlin drev ju tesen att det är olämpligt att en före detta statsminister kliver in i och blir ordförande för fotbollen, därför att man ska ha en viss, vi ska skilja åt politiken och fotbollen. Vad tänker du kring det?
Ja, det är liksom, jag kan tänka mig att det finns massor med individuella synpunkter på just olika kombinationer. Att fotboll och politik hör ihop rent verksamhetsmässigt, det kan man ju säga, det är ju liksom nonsens att påstå att fotboll inte har påverkat politiken och vice versa. Så på det sättet så kan jag väl inte säga några större problem med det. Och Mona Sahlin är ju mycket bättre än vad jag är på att värdera liksom politiken, alltså på vilket sätt politiken kan vara en fördel eller en nackdel in i idrottsrörelsen. Så det är svårt för mig att kommentera faktiskt.
En grej som jag frågat nästan alla som har dykt upp, det är ju det här med bredden och framförallt på ungdomssidan. Alltså tillgången till att spela fotboll, och i synnerhet i storstadsregionerna, blir ju allt svårare och svårare med planbrist. Det är någonting jag känner att svenska fotbollsrörelsen kanske inte har legat på tillräckligt hårt. Och kanske även då Riksidrottsförbundet i stort, när det gäller tillgång till simhallar, idrottshallar och så vidare. Men just fotbollen blir ju då fotbollens problem. Hur ser du på det, att planbristen, att det är så pass svårt att komma till och spela fotboll? Spontanfotbollen kanske inte är lika vanlig och tydlig som alla pratar om, varit en förutsättning för att få få fram bra fotbollsspelare. Och sen också kostnaden för att spela fotboll ökar också hela tiden. Att det börjar bli dyrt att spela fotboll. Vad tänker du kring de frågorna?
Ja, det är en annan fråga som hör ihop med samma grupp av frågor, tror jag. Och det är ledarrekrytering. Alltså, jag tror att till exempel i glesbygd är ledarproblemet ett större problem än tillgången till planer. Mm. I storstadsområdena kan det faktiskt vara tvärtom, till och med att omsättningen på ledare i ungdomsverksamheten är större än vad den är på landsbygdsregioner. Och jag tror man kan säga att de lag som får bra tränare och bra ledare runt just det laget, det visar sig ju i praktiken att de håller ofta ihop, medan ett annat lag i samma klubb som har sämre ledare har svårt att hålla ihop laget, till exempel. Så jag tror att en kombination av anläggning och planförutsättningar och en bättre ledarrekrytering och kanske en bättre ledarutbildning är de två svaren som man kan ha på den frågan. Sen tycker jag ju att om man jämför hur svensk idrott fungerade för ett antal år sedan, när det var liksom populärt att satsa på idrott, det kommer väl igen eftersom det är så många som kräver till exempel att barn i skolan ska få mer rörelse och ungdomar ska få mer rörelse och så vidare, så kanske den rörelsen kommer igen. Men då drev idrottsförbunden, alltså Riksidrottsförbundets distrikt, egentligen idrottspolitik i praktiken. Det var de som låg på många av kommunerna att investera. Och man byggde anläggningar, var ju inte i regel inte enbart för en idrott, utan man kunde kombinera flera idrotter i vissa anläggningar och så vidare. Jag tror vi måste återkomma till någon sån form att plan eller idrottsanläggningar överhuvudtaget kommer högt upp på Riksidrottsförbundets prioriteringslista. Därför jag tror att vi måste slå ihop olika idrotter måste jobba tillsammans, så vi måste slå ihop våra önskemål för att få en bättre anläggningssituation för idrotten generellt i Sverige. Och det är ibland fotbollen givetvis. Mm. Jag skulle önska att RF kunde mobilisera sina distriktsförbund till att bli den regionala idrottspolitiska kraften att driva fram nya anläggningar för svensk idrott i allmänhet. Mm. Sen tror jag att vi kan i fotbollen bli bättre på att ta hand om ledarrekrytering. För det ger ju oss i framtiden också större möjligheter att rekrytera ledare med olika bakgrund, till exempel i olika delar av verksamheten. De här två frågorna är väldigt viktiga och tar lite tid att jobba med också, naturligtvis. Mm. Mm.
Är det Riksidrottsförbundet, tycker du, som inte har liksom varit en tillräckligt stark röst och haft en tillräckligt stark relation med politiken för att vi har kommit lite där vi är nu?
Nej, jag tycker att fotbollen också har ett ansvar, naturligtvis. Så jag vill inte skylla ifrån mig, men jag tror att en mer framgångsrik väg generellt sett i Sverige skulle vara att Riksidrottsförbundet och deras distriktsorganisationer koncentrerar sig på anläggningsutveckling. Mm. Därför det blir, kommer man med flera idrotter i bagaget om man ska förhandla med politiker, till exempel, så tror jag att man har en starkare position än varje idrott kommer att vara för sig.
Du, jag vet inte om jag har missläst dig eller tolkat det fel, men du sa att du kan ställa upp en lite kortare period, något år så där. Om du skulle bli ordförande, ser du själv att köra, ja, men det verkar ju vara en post man sitter på väldigt många år. Alltså man sitter, vi ser 2x6 år eller liknande.
Ja, alltså nu har vi ju regler och reglementen i fotbollen också, något som kallas stadgar. Och där säger man till exempel att det finns ju en begränsning på att sitta 12 år i förbundsstyrelsen. Jag har redan gjort 6. Så därför är ju liksom den teoretiska gränsen 6 år. Men det jag har sagt nu framförallt är ju att det som behöver göras nu för att överbrygga de här potentiella motsättningarna och att ena liksom rörelsen, det är någonting som måste ske snabbt. Det är väl närmast det jag har sagt. Och vi hade ju sån här presentation och förhör igår med de röstberättigade, och då sa jag till exempel att min uppfattning är att redan inom den första mandatperioden, som då är 2 år, så måste man få ordning på samarbetet och ordning på liksom strukturerna som man ska jobba i. Så därför är det ett ganska akut arbete. Det är väl närmast det jag har sagt måste gå snabbt. Men jag kan inte sitta längre än 6 år. Och jag tror att om jag skulle bli ordförande så skulle ju en del av mitt uppdrag vara att se till att liksom lägga grunden för den kommande ledargenerationen.
Spännande. Du, är du nöjd med utfrågningen och svaren du gav till de som får rösta?
Ja, jag är nöjd med hela sessionen och hela sättet att göra det på faktiskt. Jag tycker det är en klipsk idé att ha presentationer för alla de röstberättigade och sen låta dem ställa frågor i anslutning till det. Och sen måste ju var och en då, eller de olika intressegrupperna i svensk fotboll diskutera naturligtvis nu hur de ser på dem som har presenterats som kandidater. Så jag tycker det är ett bra arbetssätt.
Vi håller med om att det är intressant att ni får presentera och liksom vad ni har för visioner och tankar. Men borde inte den här hearingen vara öppen för allmänheten på något sätt? Att man kan, alltså, vi behöver inte ställa frågor, men att man kan lyssna, se, alltså, ta till oss det ni vill.
Ja, jag vet faktiskt inte hur man har tänkt med det heller. De här är ju inspelade. Så det är mycket möjligt att man, och jag vet inte om valberedningen har tänkt sig att man ska göra dem offentliga. Jag tycker väl att det är rätt att göra som man har gjort nu, därför att i praktiken är det ju svårt att hålla ihop en vettig hearing med dem och de ger chansen till dem som ska göra valet så att säga lite längre fram. Om man har någon annan organisationsform än den man hade nu, så jag tycker det var ett korrekt grepp. Jag har ingenting emot om man skulle låta, om de här till exempel de här inspelningarna skulle bli offentliga till exempel, men det är ju ett val som valberedningen har.
Härligt. Tusen tack för att du ställde upp denna morgon. Och återigen, kroppkakor är ju någonting som du måste botanisera lite mer i och förstå storheten i.
Ja, jag förstår det. Men jag ska göra en ansats, så ja. Får vi se. Ja.
Härligt. God morgon och tack så mycket. Vad kul att ni vill vara med oss den här morgonen. Tusen tack för det. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.